Vi hälsar alla som ska lyssna på ljudfilen välkomna. Det är söndag 6 i Gesingoma. Och predikotexten där ser en några verser ut till Moses, andra till Moses brevet. Men vi ska börja med att höra, vad säger ni? Hur visar föräldrar kärlek till sina barn? Kan ni ge något exempel på hur föräldrar visar kärlek till sina barn? Men visst är det så att föräldrar älskar sina barn. Det är otänkbart någonting annat. Så även om vi är oförståndiga på många sätt och ofullkomliga och syndiga människor, så har vi i alla fall sånt förstånd att vi visar kärlek till våra barn och omsorg. Men hur?
Vi tar hand om dem.
Ja.
Vi ger dem allt deras behov.
Allt de behöver. Och det är lite olika. Alltså ett litet barn behöver ju väldigt mycket. Behöver ju, det bär man ju. Och ger mat och kläder och trygghet och allt. Och sen?
Visar vi Herrens väg.
Ja, undervisar dem om Herrens väg. Ibland så fostrar man barnen och kanske inte uppfattar att det är kärlek det är frågan om. Få barn precis som de vill. Nej, allt är inte nyttigt, eller hur? Och då det inte är nyttigt och man försöker sätta lite stopp på det hela, så kanske det inte uppfattas som kärlek. Sen Gud, han är fullkomlig. Och vi i Bibeln lär vi känna Herren som kärlek. Gud är kärlek. Och jag ska läsa ett bibelställe som handlar om hur Gud visar kärlek till oss. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Hur kan det komma sig att vi får kallas Guds barn? Vi som är syndare.
För
Jesus skull. Han har fullkomligt uppfyllt alla bud. Och han har sonat all vår skuld på korset. Och för hans skull så har vi fått rätt att bli Guds barn. Vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Och vilka välsignelser. Vi talar ju om att föräldrar ger sina barn allt de behöver. Vilka välsignelser får vi av Gud som Guds barn? Det himmelska arvet. Jo, vi har precis allt för det här livet. Vi har förlåtelse. Vi har frid, en frid som världen inte kan ge. Och som målet för vårt liv, det himmelska arvet, himlen. Nu ska vi knäppa händerna. Vi tackar dig, Fader, för din stora kärlek. Att du har gett oss rätt att bli Guds barn. Vi tackar dig för tryggheten i ditt rike. Vi tackar dig för att du gör allt det som är gott för oss. Och bevarar oss och bevarar ett himmels arv åt oss. Vi tackar dig för alla dina rika välsignelser. I Jesu namn. Amen. Så ska jag läsa predikotexten för dagen, och det är ur andra Timoteusbrevets tredje kapitel. Vi ska läsa från 14 versen och så en bit in i det fjärde kapitlet. Och det är Paulus som skriver då till Timoteus så här. Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran, utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig på alla sätt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning, fullgör din tjänst. Amen. Herre, gör oss till evangelister som troget vittnar om din sanning, både i tid och otid. Hjälp oss att göra det med tålamod och all undervisning. Gör oss visa till frälsning genom tron på Jesus Kristus genom ditt ord, och använd oss att räcka ditt ord till våra medmänniskor. Amen. Alla människor förändras. De utvecklas, de gör framsteg, antingen till det bättre eller till det sämre. Så strax före vår predikotext så har Paulus talat om onda människor och bedragare som går allt längre i ondska. Och i motsats till en sån negativ utveckling så manar han Timoteus att hålla fast vid det han har fått lära sig ända sedan barndomen, och som kan göra honom vis så han blir frälst genom tron på Jesus, och som har kraft att undervisa honom och vägleda honom så att han blir fullt färdig, väl rustad till varje god gärning. Vårt mentala och andliga tillstånd är aldrig statiskt. Och på många ställen framställs den bibliska sanningen för oss. Men det är många människor som, alltså det, man är ju samma idag som igår, alltså det går så långsamt. Och många människor ser på sig själva som att man förändras inte, personligheten förändras inte, jag är ju hela tiden samma person. Och många tror att de är neutrala och att de har en andligt sett, alltså neutrala, att de har en fri vilja, eller att de har en fri vilja i allt, så att de kan välja mellan gott och ont, de kan välja mellan andligt och världsligt, de kan välja att tro, de kan välja otro, precis som det behagar, när de vill. Och det är vanligt att människor tänker sig, föreställer sig att det här tillståndet av frihet att välja vad man vill, det är någonting som är detsamma genom hela ens livstid. Bibeln tecknar en annan bild för oss. På många ställen så framställs en människas liv som en vandring längs en väg. Och vår kristna vandring, det är ju en pilgrimsvandring mot vårt rätta hem. Men på många ställen finns den här bilden av två vägar. Den ena vägen är ljus och rak och gå uppåt, och där är morgonrodnaden, att vi går mot ljuset. Och den andra vägen, den är mörk, den går neråt, den är krokig, den är full av snaror och fällor. Och de som den här vägen, den är så mörk att de som vandrar på den, de vet inte vart de går. Den ena vägen, den leder till liv och salighet. Den andra vägen leder till död och dom. Och en människa befinner sig ju inte i mittsträngen, alltså, eller så att säga mitt mellan de här två vägarna. Utan Bibeln skildrade så att en människa antingen är han på den ena vägen eller på den andra vägen. Och allt eftersom vi lever våra liv så kommer vi att gå allt längre. Alltså vi gör framsteg. Men ett liv i otro, då gör man framsteg till det sämre. Så det är precis som Paulus säger strax före vår predikotext om onda människor och bedragare som går allt längre i ondska. Och ett liv i otro leder till att hjärtat successivt blir hårdare och hårdare. Mörkret tätnar. Man blir snärjd i den ena snaran efter den andra tills man är så insnärjd att man kommer inte loss. Motståndet mot Gud blir hårdare. Och steg för steg närmar sig den otroende människan slutet på vandringen, som är död och dom. Och vår text handlar om vår vandring. Att vi ska vandra den andra vägen. Och vi ska göra framsteg på den vägen. Framsteg i tro. Timoteus hade fått en bra start. Han var barn i ett blandäktenskap. Hans far var grek. Hans mor var judinna. Och hans mor och hans mormor, det var troende judar, och de hade undervisat pojken i de heliga skrifterna. Timoteus far var inte en troende, tydligen inte en troende människa. Man kunde därför inte ta sitt ansvar att undervisa pojken, i alla fall inte i de heliga skrifterna. Och Bibeln visar på många ställen, inte minst så framkommer det gång på gång i ordspråksboken, att undervisningen av barnen, det är ju eller fostran av barnen, det är ett delat ansvar mellan far och mor. Men det är ändå far som har huvudansvaret för att barnen ska få lära sig om Guds underbara frälsningsgärningar som han har uppenbarat i skriften. Och i den familj där Timoteus växte upp, då var det så att mannens ansvar, det hade burits av de här två kvinnorna, hans mor och hans mormor, och de hade tagit det ansvar som hans far inte kunde ta. Och det är väl inte så sällan att det är just på det sättet att barnundervisningen blir en sak för kvinnorna, eller mammor, fast det egentligen är mannen som har huvudansvaret. Paulus, han uttrycker sig mycket hedrande om Timoteus mormor och mor. Så i första kapitlet skriver han att han är övertygad om att den uppriktiga tro som först fanns hos hans mormor Lois och hos hans mor Eunike nu också fanns hos honom. Och undervisade av de här kvinnorna så kände Timoteus från barndomen de heliga skrifterna som kan göra honom vis så att han blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Och vi ska sträva efter att precis samma sak ska kunna sägas om oss, att vår uppriktiga tro har vi förmedlat till våra barn. Och det kanske är speciellt fäder som behöver den här uppmaningen, för att egentligen så är det ju bara en man som kan utsättas för frestelse till mannens största synd. Och vad är mannens största synd? Det är att inte ta det andliga ansvaret för sin familj. Och den här synden, den har häftat vi män ända från tidernas begynnelse. Och vår Adam, som vår far Adam, som passivt stod där och lyssnade till hur ormen talade till kvinnan, till Eva. Fast han själv hade ansvaret. Vad han borde ha gjort, det var ju att avbryta det hela och säga: hej där, ska du tala med någon så ska du tala med mig. Det är jag som har allt ansvar för vad som ska göras och inte göras i den här trädgården. Det är jag som har fått befallningen. Det är jag som har ansvar för vad som ska ätas och inte ätas i den här trädgården. Han gjorde det inte. Passivt stod han och lyssnade. Och han tog emot och åt fast han hade fått befallningen. Och så sen hade han mage till att skylla ifrån sig på kvinnan fast ansvaret var hans. Och på samma sätt är det idag. Det är mannen som är huvudet. Och vad innebär det att mannen är huvudet för sin familj? Jo, det är han som har det huvudsakliga ansvaret. Också för den andliga undervisningen. Och det är han som i första hand ska ställas till svars. Vilken välsignelse för oss om det kan sägas att den uppriktiga tro som först fanns hos oss nu finns hos våra barn. Vilken välsignelse för våra barn om det kan sägas att, om dem, att de från barndomen känner de heliga skrifterna som kan göra dem vis genom tron på Jesus Kristus. Vilken välsignelse är det inte för barnen att från början få starta på den rätta vägen som är rak och som är ljus och som går mot morgonrodnaden. Från början få göra framsteg i tron. Och när vi talar om framsteg i tron, då måste vi först och främst tala om Bibeln, precis som Paulus gör. Det går inte att tala om något framsteg i tron utan att tala om skriften. Framsteg i tron, det gör vi när vi håller fast vid det vi har blivit undervisade om. Och den enda undervisning som vi ska hålla fast vid, det är ju den bibliska undervisningen. Det första vi lägger märke till är att Paulus säger att skriften kan göra oss visa så att vi blir frälsta genom tron på Kristus Jesus. Och det här, det säger rätt så mycket om hur mormor Louise och mor Evnike hade undervisat till pojken Timoteus. De heliga skrifterna som Timoteus kände från barndomen, det var ju gamla testamentet. Nya testamentet, det fanns inte när Timoteus var barn. Det höll på att skrivas när han var vuxen. Och när han var vuxen så fick han ju själv ta emot två brev av Paulus som skulle ingå i Nya testamentet. Och ändå hade han från barndomen blivit undervisad om frälsningen genom tron på Kristus Jesus. Så hans mormor och hans mor hade använt berättelserna i Gamla testamentet för att undervisa honom om Kristus, om frälsaren. Så jag tror att de här kvinnornas undervisning egentligen var ganska lik den undervisning som våra barn får när vi använder det materialet Kristus vårt ljus. För där visar man ju från Gamla testamentets berättelser vad Gamla testamentets berättelse lär om frälsaren för att vi ska tro på honom. Timoteus mormor och mor var mycket större teologer än många moderna bibelforskare. För många moderna teologer, de menar att Gamla testamentet inte alls handlar om Jesus. Men Louis och Evnike, de använde Gamla testamentet för att lära pojken tro på Kristus. Och det är ju också syftet, det yttersta syftet med skriften. Det är att vi ska få den frälsande tron på Kristus. Men nu var Timoteus vuxen och Paulus påminde honom om skriftens ursprung och syfte på ett vuxet sätt. Han skriver Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Vi säger ju att skriften är inspirerad av Gud. När vi använder det här ordet inspiration, då bygger det på ett ord som användes i en av de tidiga översättningarna av Nya testamentet, av just det här stället. Och om vi skulle fortsätta använda samma ord idag, då skulle det här stället lyda så här: hela skriften är inspirerad av Gud. Men egentligen så är det en trognare och mycket bättre översättning, den som används i svenska folkbibeln, alltså att skriften är utandad av Gud. För det ordet visar ju mycket tydligare vilket ursprung skriften har. Den är utandad av Gud. Så varje bok i Bibeln och varje ord i dessa böcker kommer från Gud. Det är ord från Gud. Och därför är de ofelbara och sanna. Och det är också därför som skriften har en sån mäktig verkan som Paulus beskriver. Så skriften är nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Med andra ord, Bibeln lär oss vad vi ska tro, till undervisning. Den är nyttig, den lär oss vad vi inte ska tro, till rättavisning. Den lär oss vad vi ska göra, och den lär oss vad vi inte ska göra. Och därför bekänner vi att Bibeln är en ofelbar auktoritet och vägledning i allt vad Gud vill att vi ska tro och göra. Vi tror också att Bibeln är fullt tillräcklig. Bibeln lär oss klart allt vad vi behöver veta för att bli frälsta. Den ger oss den vishet så att vi blir frälsta genom tron på Kristus Jesus. Den gör oss också visa så att vi blir fullt färdiga, väl rustade för varje god gärning. Och därför behöver vi ingenting som kompletterar. Vi behöver inte vänta andra uppenbarelser. Vi behöver inte hämta kunskap från något annat håll. Bibeln är fullt tillräcklig. Den är allt vad vi behöver för att ge oss den vishet, så att vi blir frälsta genom tron på Kristus Jesus, och så att vi blir fullt färdiga, väl rustade till varje god gärning. Den bibliska undervisningen som Timoteus hade fått hade också burit frukt. Undervisningen som han fått av sin mor och mormor hade fört honom till andlig mognad. Och han blev som en son för Paulus, och han blev Paulus trognaste medarbetare för evangeliet. Paulus skrev så här om honom till församlingen i Filippi. Han hoppades att kunna sända Timoteus till dem. Och så skriver han så här om Timoteus: jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att ha omsorg om er. Alla söker de sitt, inte Jesu Kristi sak, men ni vet att han har hållit provet. Som en son vid sin fars sida har han stått tillsammans med mig i arbetet för evangeliet. Och även om vi inte är Timoteus, även om vi inte har fått den uppgift och det ansvar som han har fått, så har vi fått rätt att delta i arbetet för evangeliet. Och det är ett av syftena med Guds inspirerade ord. Gud har gett oss sitt ord, inte bara för att vi själva ska göra framsteg i tron, utan också för att vi ska dela med oss av undervisningen till andra. Först och främst till våra barn, precis som mormor Lois och mor Evnike, Timoteus mor och mormor, Först och främst till vår familj, först och främst till våra barn och så sen till alla människor. Paulus gav Timoteus en allvarlig uppmaning att vara trogna i det här arbetet för evangeliet. Och allvarligare uppmaning får vi ju leta efter. Det här är en allvarlig uppmaning. För han uppmanar honom vid Gud och Kristus och Kristi rike. Han skriver så här: jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med all tålamod och all undervisning. Var du sund och förnuftig på alla sätt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Och det här ordet är ju också direkt tillämpligt på alla pastorer i kyrkan. Varför behövs det en sån allvarlig uppmaning, tror? Jo, därför att det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran, utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Och när den tiden kommer, då förstår ni att då innebär det ett lidande att utföra en evangelists gärning. Och om den tid som Paulus här talar om inföll under Timoteus levnad, då är den ju definitivt inne nu. Och vi ser ju också alla tecken som Paulus förutsagt går i uppfyllelse. Avfallet är stort i de olika kristna samfunden. Människor står inte ut med den sunda läran, utan samlar åt sig mängder av lärare som bara predikar vad folk vill höra. Det framförs idag en mängd myter under sken av vetenskap. Det tror man på, men man vill inte tro på skriften fast den har bevisat sin sanning. Och i sådana tider så är det ett lidande att utföra en evangelistgärning. Och en evangelist ska ju inte bara säga vad Bibeln lär att vi ska tro och göra. En evangelist ska också tillrättavisa och fostra, det vill säga också säga vad Bibeln lär att vi inte ska tro och vad vi inte ska göra. Och det är där människor avslöjar sig. Det kan de inte tåla. Paulus uppmanar Timoteus att predika ordet i tid och otid. Och visst, nu kanske finns en rätt tid. Vi ska avvakta rätt tillfälle, ska vi göra. Men vi ska predika ordet i tid och otid. Och han talar ju här om människor som vägrar att lyssna till sanningen. Och för de som vägrar att lyssna till sanningen så kommer ju ett bibliskt vittnesbörd alltid i otid. Människor i dagens samhälle, de reagerar knappast om vi bara vittnar om vad skriften lär att vi ska tro och göra. Men om vi dessutom vittnar om vad Bibeln lär att vi inte ska tro och inte ska göra, då kommer de negativa reaktionerna ganska snart. Då är vi kärlekslösa, då är vi dömande, då visar vi inte respekt och tolerans. Så ingen människa skulle reagera om vi bara vittnade om Kristus. Men om vi dessutom börjar lista och räkna upp alla falska läror som Bibeln fördömer, ja, då är det vi som är intoleranta och respektlösa. Så ett exempel. Om vi bara vittnar om att man och kvinna ska leva trogna varandra i det äktenskap som Gud har instiftat, ja, då tror jag knappast någon skulle reagera. Men om vi dessutom säger att äktenskapet är inte instiftat för homosexuella, utan det är en synd mot Guds vilja om sex, och det är mot naturen, ja, då skulle vi ju riskera ett åtal. Satte vi det i skrift. Men en evangelist gärning, det är att förkunna allt vad Bibeln lär, och skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, till fostran, och så den lär oss både vad vi ska tro, vad vi inte ska tro, vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Och det som ska predikas i och av kyrkan, det är ju inte vad människor önskar höra, vad kliar det i öronen, vad vill vi höra, utan det är ju vad Gud har betalt. Det är det som ska förkunnas. I en mening är alla kristna evangelister, eftersom alla kristna har fått rätt att delta i arbetet för evangeliet. Och Guds ord är där till för att vi själva ska bli frälsta, för att vi själva ska få den vishet så att vi blir frälsta genom tron på Kristus Jesus. Och därför ska vi ju nyttja skriften för egen del. Men till en evangelists gärning hör också att undervisa andra. Och vi hade här ett exempel på en mormor som gjorde en evangelists gärning. En mormor kan tjäna som evangelist för sitt barnbarn, en mor för sin son, var och en för sin nästa. Och ett sånt arbete för evangeliet kan bära rik frukt, som vi hör om i exemplet med Timoteus. En sån tjänst kan bära rik frukt därför att Guds ord är mäktigt och verksamt och tillräckligt för att göra Guds människan fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, Gud, för att du har gett oss ditt sanna ofelbara ord. Vi ber att du ska verka tro och goda gärningar hos oss genom ditt ord. Gör oss ivriga att undervisa andra i din frälsande sanning, framförallt våra närmaste. Ge oss vishet att göra det på rätt sätt, med tålamod. Låt ditt ord verka en uppriktig tro hos oss och andra. Amen.